Jag hittade ett fint kort där ute på kontoret. Det är tydligen ett gammalt kort från församlingen här från 1900-talets början någon gång. 1912. Jag hajade till för det stod ett bibelord över scenen där. Så stod det: vi predikar den korsfäste och uppståndne Kristus. Och det är precis vad jag tänker göra idag. Inte så långsökt kanske, men ändå. Om det är någon som tycker att jag skakar lite eller så, så beror det inte på att jag är nervös. För jag känner mig ganska hemma här. Men jag har ett problem med en sjukdom i nacken och så där i kroppen lite. Och när jag får lite högre blodtryck, då blir det lite värre så. Men det kanske lugnar ner sig med tiden. Så är det i vilket fall. Nu ska vi läsa Guds ord tillsammans. Och tack för att jag fick komma hit idag. Vi fick komma hit och vara med på gudstjänst. Och jag heter som sagt Stefan Hallman. Och min fru heter Maria. Och David, han spelar fiol. Det var en son. Vi slår upp första Korinthierbrevet. Kapitel 1. Från den 18:e versen. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa, var är det skriftlärda? Vad är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man sitter yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för låta det visa stå det med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för låta det starka stå det med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Prisat vare Herrens namn. Detta kors som är mänsklighetens vattendelare. Det uppdelar människor och det inför korset så visar det sig vad som finns i mänsklighetens hjärta. Och där finns egentligen bara två utvägar eller positioner. Antingen så väljer man att ta emot korsets välsignelse och bli frälst, eller också förkastar man det och så går man förtappad. Men mänskligheten kommer inte undan detta korset. Det står där i vår mitt. Och Gud förkunnar ju genom detta kors ett väldigt dramatiskt budskap till oss allihop. Och korset var ju det värsta och mest smärtfyllda sättet som man kunde avrätta en människa på, vad man hittills hade hittat på den tiden. Och ändå så väljer Gud att använda just det för att avrätta sin son som ett offer. Och det kan man ju undra över, varför fick inte han dö som Sokrates och lägga sig i en varm bassäng och skära av sig pulsådern under det att han samtalade med sina lärjungar? Nej, här var det brutalt, det var rakt ut, det var blod och det var offer och det var fruktansvärda scener som utspelas. Men vad är det då egentligen som händer där på korset? Jo, för det första är det två viktiga saker. Det ena är att Gud demonstrerar sin syn på synden. Att genom korset så får vi reda på vad egentligen synden är värd. Och synden ska bestraffas. Och den bestraffas på det mest vedervärdiga sätt. Det är det ena. Det är ju fruktansvärt på alla sätt, va? Och det blir en symbol som visar Guds helighet och överväldigande makt. Hur strängt Gud dömer synden. Men för det andra som uppenbaras genom korset så är det ju Guds oerhörda kärlek. Och barmhärtighet mot oss människor därför att han själv träder ner. Och själv tar på sig straffet genom att, att Jesus Kristus, Gudasonen, blir den som får ta på sig alltihopa. Smärtan och att bli förkastad inför Guds ansikte. Och detta har alltså Gud gjort för att bevisa sin kärlek till oss. Korset är i vårt universum, åtminstone i mitt universum. I det liv som jag lever så finns det ett kors i centrum. Det gjorde det inte innan jag blev frälst. Då fanns det inget kors där. Då fanns jag själv i centrum. Men när Jesus frälste mig genom sin stora nåd och barmhärtighet så kom ett kors in i mitt liv. Och det har påverkat mig så kolossalt. Men detta kors är ju välsignelsen av korset. Det kommer ju bara till den som är villig att ödmjuka sig och ta emot. Att böja sitt eget väsen inför Guds allmakt. Och det handlar ju om val vi gör i livet. Och det kan ju tyckas dramatiskt. Det kan tycka nästintill för svårt. Men vi är skapade till Guds avbild allihopa. Och Gud har gett oss en förmåga till och ett moraliskt ansvar. Vi har fått en höghet från Gud. Vi är skapade till Guds avbilder. Och det betyder att Gud, han lämnar över hela paketet till oss. Och han säger till oss att den som tar emot vad jag har gjort, han blir frälst. Men man måste då öppna sig för sanningen. Och då går man från döden till livet. Medan om man inte vill ha med Gud att göra, då går vi förtappade. Det är som att slå Guds kärlek i ansiktet. Det är att förkasta den enda vägen till frälsning som någonsin kommer att presenteras för mänskligheten. Det kommer aldrig finnas något annat alternativ. Men ännu så har vi möjlighet att välja Jesus. Men det hjälper inte att säga så här: nej, men jag bryr mig inte. Jag är neutral. Jag bryr mig inte om korset. Jag bryr mig inte om religion. Jag bryr mig inte om Gud. Jag är min egen och jag vet mitt bästa själv. Men då har du därmed förkastat, trots att du inte vet om det nästan, så har du förkastat Guds frälsning. Och människor, de gömmer sig i en mängd olika argument för att komma undan detta obekväma kors som står i vägen. Det har liksom ställt sig i vägen för när vi trampar på genom livet och Gud ser att vi är på väg mot förtappelsen, på väg att gå förlorade, då han smält upp ett kors i vägen. Och du måste liksom passera förbi det där, måste säga nej till det för att komma vidare. Men det bästa är att ödmjuka sig inför Herren. Men Gud, jag läste det i texten där, att Gud, han har ju försökt att med sin oerhörda vishet och sin oerhörda skönhet och sin fantastiska skapelse tala till mänskligheten. Tala till alla människor att Gud finns, att Gud älskar, att Gud är fantastisk. Han är helt makalös i sin vishet och sin förmåga. Men det hjälpte ju inte. Människorna tog ju inte emot honom för det, utan vände sig emot honom. Och därför säger Paulus att då fick han ta till dårskapen i det som predikas då. Dårskapen, korset, talet om korset är en dårskap. För om man då koncentrerar sig på att vad egentligen vi har på väggen här bakom och vi bär på ett smycke om halsen, så är det ju precis som att vi har gått omkring med ett smycke av ett avrättningsredskap. Och det kunde ju vara en snara, eller det kunde vara en elektrisk stol, eller det kunde vara en gaskammare, eller vad. Det är makabert egentligen. Egentligen är det det. Och det var också så de upplevde det när judarna hörde talet om korset. Att Gud skulle ha avrättats som en brottsling på ett kors, ett förbannelsens trä. Det liksom bara slog emot dem så här. Det kan inte vara möjligt att vi menar det. Och för grekerna, säger Paulus, som de behövde ju visdom och filosofier och grejer, och de liksom satte huvudet längst upp, och så kommer ni med det här makabra, det här vulgära korset. Så det krävs väldigt mycket ödmjukhet för att ens tänka sig tanken att min Gud, han är avrättad som en brottsling. Och blodet rann. Och detta skedde offentligt mitt i världen. Så det är ett dårskap för världen. Och judarna kräver tecken, sa han. Och de kanske krävde ett nytt, att man delar Röda havet. Eller att man olika tecken på att nu är det Gud som verkar. Men så kommer Gud med dårskapen. Han går ner under hela mänskligheten och förnedras på det här sättet. Så det krävs mycket ödmjukhet för att ta emot frälsningen. Och när vi tittar på detta med kors, så kan vi bara helt kort säga att det var ju mycket vanligt sätt att avrätta människor på den här tiden. Det är därför som du inte ser några detaljer i evangelierna. När man skriver ut att nu tog han en spik där och gjorde så. Och nu gjorde de på det här sättet. Utan alla visste vad en korsfästelse var. Det var ganska vanligt att det fanns kors ute på vägarna. Där romarna hade korsfäst människor som hängde. De fick egentligen inte plockas ner. De skulle hänga där tills de ruttnade. En korsfäst person fick inte begrava sin grav enligt romarna. Men så när Spartacus, det där slavupproret, var på 70-talet före Kristus och de besegrade dem, så korsfäste de 2000 personer längs vägarna, längs Via Appia där i Italien på vägen mot Rom. 2000 personer. En romersk general, Quintilius Varus, han korsfäste 2000 upprorsmän cirka år 40 före Kristus. Och i samband med Jerusalems förstöring år 70 så korsfäste romarna 500 personer varje dag. Man höll på fram till dess, tills man inte hittade några fler träd att såga ner. Och man hade heller ingen plats att placera. Det var kors precis över hela platsen. Så det var förfärligt. Och att detta var ju för de som inte var fiende till romarna då. Det var ju givetvis ett beklagligt folknöje. Att människor gillar våld, de är blodtörstiga. Och jag har läst en del om hur det gick till i Europa på 15, 16, 1700-talet i London. Det var ju stor folkfest när de skulle avrätta folk. Och jag vet där i England så hade man, jag tror man hade 170 olika sätt du kunde bryta mot lagen för att få ett dödsstraff. Det räckte med att du stal ett äpple på gatan. Om du så var 10 år så blev du avrättad. Men låt oss nu titta lite på korset. Jag slår upp här i ett av evangelierna. Jag tror jag ska läsa från Lukas. Lukas 23. Och 23 och 25 så står det: han frigav den som de ville ha fri, alltså Barabbas. Mannen som var fängslad för upplopp och mord. Det är väl mänskligheten i ett nötskal. Och väljer en mördare. Men Jesus utlämnade han så att de fick som de ville. Det ligger tyngd i de där orden. De fick som de ville. När de förde bort honom grep en man som kom från landet, Simon från Kyrene. På honom la de korset för han skulle bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde honom, bland de många kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Ty det kommer en tid då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett dig. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man så gör med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom, och när de kom till den plats som kallade sig huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade: fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sa: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängd där skymfade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättvisade honom och sade: frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till 9:e timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. Allt folket hade samlat för att se på, och de slog sig för bröstet när de såg vad som skedde och vände hem igen. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Sen kommer berättelsen om Josef från Arimatea, hur han går till Pilatus just för att begära ut kroppen, för romarna lämnade inte ut den vanligtvis. Och han tar sen hjälp av Nikodemus, står det i Johannes evangeliet, och de begraver kroppen. Men om man går igenom dessa texter i evangelien som handlar om korsfästelsen, så kan man lära sig någonting om vilka som stod där och hur de tänkte. Men det första jag tänker säga det är vilka som inte var där. Vilka var inte vid korset? Ja, den första som vi kan tala om inte var där, det var Judas Iskariot. Som vi vet så sålde han sin mästare för 30 silverpenningar och han ångrade sig men tog sitt liv. Trots att Jesus gav honom varning på varning följer du hans liv i evangelierna. Bland annat i Johannes 6:70 så säger Jesus till lärjungarna: har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom och han var en av de 12. Men det var många fler som kunde ha varit där men inte var det. Det var 10 andra lärjungar som inte fanns vid korset. Petrus var inte där, Andreas, Jakob, Zebedeus son, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakob, Thaddeus och Simon Siloten. De var inte där. Varför var de inte det? De kunde ju åtminstone hållit sig bort lite i bakgrunden. Men mänskligheten är feg alltså. Det är tur det finns kvinnor, för kvinnorna var där vid korset. Men i vilket fall, de flydde åt alla håll. Korset blev bara för mycket för lärjungarna. Men några andra som man inte läser om, det är ju Jesu bröder, Jakob och Judas. Jesus systrar, var de där? Alla de som Jesus hade helat på gatorna och bett för och befriat från demoner, var de där? Jag vet inte, men det verkar inte så. Man undrar hur de tänkte. För Jesus han korsfästes 9 på morgonen på långfredagen. 12 mitt på dagen kom detta mörker över platsen. Över hela området. Och det varade i 3 timmar. Sen ropar Jesus på korset 3 på eftermiddagen. Och en jordbävning drabbar Jerusalem. Och förhängen till templet brister uppifrån och ända ner. Det är ju dramatik. Det är ju våldsamt. Så de som stod där blev ju påverkade. Och det står Johannes att soldaterna och officeren, de blev alltså skraja. De undrar vad egentligen har vi gett oss in i här? Så vi sa vilka som inte var där, men soldaterna var där. Dessa totalt förhärdade yrkesmän. Som när de skrev på för att bli en romersk soldat så skrev du på tjänstgöring i 25 år. I 25 år skulle du tjäna staten. Och under de 25 åren så fick du vara med om mycket dramatiska och otäcka saker. Och du blev förhärdad med tiden. Men om du överlevde dessa 25 år så fick du en pension ifrån den romerska staten. Och du fick också ett stycke mark någonstans i det romerska riket där du kunde börja om på nytt. Och de hade fruktansvärt god fysik. Vanligtvis så var de inte i krig hela tiden utan de marscherade 3 mil varje dag iklädda full rustning som backpacken i ryggsäcken som hade de en spade, en hacka, de hade mat, de hade allt möjligt för de skulle bygga varje kväll skulle de bygga detta enorma dessa bostäder för alla soldater. De skulle resa palisader runt hela området. Och vanligtvis så gick de ut och marscherade i en garnison. Det var 600 soldater. Och det var 600 soldater som var placerade i Antoniaborgen i Jerusalem. Men dessa, de var härdade, oerhört disciplinerade. Och fruktade för sin överlåtelse till sina överordnade. Det sägs att om deras överordnade sa till dem att marschera ut för ett stup så gjorde de det. De var så fullständigt hjärntvättade. Så när de i sin tur nu tar hand om Jesus så är det ingenting för dem. Det är vardagsmat att korsfästa människor. Det är vardagsmat att de tar med Jesus, tvingar honom att bära korset tills han inte orkar med. Och de korsfäste Jesus säkert under förbannelser och tillrop. Kanske de var druckna, de var fyllda med demoner och plågade gudasonen. Hatet och våldet bara flödade emot Jesus. Och de gav honom galla att dricka. Det där vinet med galla som de tar på en pinne. De sänker ner i en hink och räcker upp för honom att dricka. Det fick jag lära mig för ett tag sedan att det var inget vanligt vin. Och den pinnen det var vad soldaterna använde sig och torka sig när de varit på toaletten. Så det var den de gav honom. Så det är inte undligt att han inte ville ha det. Att de krossade benen på rövarna. Det har vi ju lärt oss att eftersom en korsfäst person, han dör av kvävning när han hänger där och inte längre kan hissas upp för att få luft, så krossar de benen på dem som hänger, för då kan de inte längre anstränga sig för att få luft. Men Jesus hade ju redan dött där, så då behövde de inte det. Men så de här soldaterna var väldigt förhärdade, var väldigt grymma människor. Men då kan vi ropa ut inför hela andevärlden att också förhärdade människor erbjuds evangeliet. Och manas av Gud till omvändelse. Och genom livet har vi lärt oss att vi får ofta chans på chans på chans. Gud liksom stoppar oss i vår syndaväg. Vi liksom blir påminna om att gör inte så här. Gå inte den här vägen. Och kanske några av soldaterna hade hört talas om Jesus från Nasaret. Vad vet jag. Men förhärdade människor. Ibland så tänker man så här, ont krut förgås inte så lätt, säger man. Och så är det riktiga banditer och de lever år efter år och de blir jättegamla en del. Hade inte min far fått den nåden som han fick? Han var ju 80 år när han blev frälst. 80 år, då hade han förverkat all sitt syndakapital, om man säger. Och jag kommer ihåg, det var en man som på 70-talet, han nästan mördade min far. Min far låg i många veckor på sjukhus med skallen krossad. Och de fick operera in en platta i huvudet. Och sen några år senare så nästan mördade han min äldste bror. Alltså det här var våldsamma människor. Men när han blev äldre och jag hade blivit kristen så kom han till mig och lånade kristna böcker. Och det är det jag har tänkt på. Vem vet vad han gjorde med det? Kanske han ångrade sig och Jesus förlät honom och gav honom evigt liv i himlen. Och är det så att du känner att du är en sån där förhärdad syndare, så lyft din blick, människa. Se upp på korset. Där erbjuds allt du behöver. Jesu blod har runnit för dig också. Den tredje personen här var Simon från Kyrene som bara passerade förbi. Han var förmodligen en jude som var på väg för att ha någon slags pilgrimsfärd till Jerusalem den där påsken. Annars så ligger Kyrene, det ligger i Nordafrika. En del säger att han var svart, men det bodde också många judar i Kyrene. Men det spelar roll. Men de tvingade honom att bära kors. Och hur han upplevde det. Att få komma in och dra sig in i det här korsdramat. Mot sin vilja bara stapplas in. Och gå kanske sida vid sida med Jesus. Kanske Jesus talade med honom. Kanske han upplevde Guds ande. Omvände sig och fick tro på Gud. Och då tänkte jag på det att det är så faktiskt. För en del människor, att de dras in i det. Och det är väl välsignat att vara född i en kristen familj. Men det är också en del som säger att jag blev påtvingad det där korset från min barndom. Och man liksom vänder sig mot det och det har blivit en plåga. Och det har liksom blivit ett fördärv i deras liv. Eller också kanske de bara accepterar att jag har fått det här korset över mitt liv. Och man lever liksom med ett ben på varje sida. Man går genom livet, har egentligen inte bestämt sig. Men man har lärt sig att leva livet så att det ser ut som jag är härligt frälst. Så att det ser ut på det sättet. Och då säger jag bara att i Jesu namn, se till att välja sida. Simon, välj sida. Välj sida och välj Jesus och lyft din blick till mannen på korset och se hur han gråter för dig, hur han ber för dig, hur han älskar dig och ger sitt liv för dig. De fjärde personerna här var ju, nu vet jag inte om det stod med här, men det stod med i alla andra texter här om överste prästerna. Och de om några kan man ju tycka, dessa teologiska snillen, De måste ju ändå ha på något sätt halkat in på det profetiska ordet och sett att detta har med Gud att göra. Och de läste ju profeterna, men de såg inte sanningen. De var förblindade av traditionerna och sina bekväma liv. Inte minst det. Att deras bekväma liv, tänk positionerna de hade. Översteprästerna, Hannas och Kajafas. Hannas var svärfar till Kajafas. Och Hannas hade varit överstepräst från år 6 till och med år 15. Och sen hade Kajafas tagit över och han var ända till år 37. Men det var ju en hel familjebusiness. De hade position, de hade allt de behövde och de hade framförallt politisk makt. Och de gjorde nästan vad som helst för att inte stöta sig med romarna. De hade det väldigt bra. De hade mycket att förlora på att försvara Jesus. Men istället så skymfade de Guds son. Det handlade om pengar, det handlade om religiös och politisk makt. Och tvärtom så såg de att äntligen blir vi av med den där profeten Jesus. Han som går på våra gator och utmanar oss. Och han dessutom utför han trollkars under och botar folk och han ljuger och härjar. Nej, vi har korsfäst honom som en hädare, som en villolärare och nu är vi av med honom. Och det är så gött alltså. För Jesus han hotade ju på det sättet att om han fick fortsätta så skulle ju romarna börja bestraffa judarna och hota deras politiska och religiösa korrekthet. Men det här handlar ju om ett religiöst betryck som de stod för. En religiös andemakt brukar vi tala om ibland. Som vill förhindra friheten för Guds folk. Och det ska vi akta oss för. Det handlar om kontroll. Som har drivit ut mängder av människor från både församlingar och kyrkor genom alla tider. Man har till och med fått fly från land till land för att kunna ha sin tro i frihet. Men Satan han har försökt att hindra Guds verk och han håller på med den. Och miljontals kristna genom tiderna har blivit fängslade och kastade för lejorna. Fått gömma sig i skogarna. Och det har snarare varit en regel än ett undantag att kyrkan har förföljt dem som har ett liv med Gud. Du har inkvisitationen från 1000-talet och framåt. Förföljelserna av de första protestanterna som sen i sin tur förföljde anabaptister och judar. Och du har från 1600- till 1800-talet flydde folk från hela Europa över till Amerika för att få en religiös frihet. Så den fariseiska religiösa andemakten är verklig och den måste hållas tillbaka. Vi ska försvara oss med näbbar och klor. Vi måste hålla fast vid att vi står för Guds ord. Vi står upp för Guds ord och vi ska ha frihet att predika Guds ord och ha ett liv i den helige andes kraft. Sen hade vi fariseerna och de kan man säga mycket. Men det var ju de som hade hela kapitel i Matteus evangeliet där Jesus gick till rätta med dem och deras vitkalkade gravar och deras hyckleri på olika sätt. Jesus avslöjade dem och de såg en möjlighet till hämnd. Och det var också det blev. Och det finns ju mycket sånt idag med. Liksom att man har ett yttre sken av Guds fruktan i sitt liv. Men när du börjar pilla lite på ytan och du börjar krafsa lite, om mötena blir för långa, om du har för radikala budskap eller du på något sätt påvisar att det de gör det är fel, då ska du se att det börjar hända grejer. Och människor vill, jag menar jag har varit pastor i 3-4 olika församlingar, jag har också varit med lite grann. Jag har stått där och hört både ett och annat. att nu är mötena för långa. Så fort det var mer än en timme och en kvart, ja då vi barnfamiljer, vi måste vara fria, vi måste ha våran tid och återhämta oss. Vi är helt utbrända, sa de ibland. Och man predikar Guds ord, man läser innantill. Och så ändå så drabbas man av domen liksom. Och de inser inte. Men då får man försöka komma ihåg. Det är inte människorna. Det är makterna bakom. Det är andemakterna som flyger på Guds verk. För att fördärva och förstöra. Men även om det skulle vara så att man var, har det här religiösa i sitt liv. Så är det inte förtvivlat. Se på honom på korset. Lyft din blick till Jesus. Det spelar ingen roll vad du gjort innan i ditt liv. Det är nu frälsningens och överlåtelsens stund är inne. Och vill du vara ett Guds barn så finns det bara en enda väg. Och det är korsets väg. Det betyder att Gud utmanar dig inte att leva men att dö. Du får lägga ner ditt liv för honom. Och han tar över i ditt liv. Och här finns inga genvägar. Det är utmanande men det är alldeles fantastiskt. Han vill ge dig ett rent hjärta. Och jag vill bara säga det att även om det skulle vara så här att du har haft ett ytligt kristet liv. Och det är liksom, så finns det dimensioner min vän som du inte har smakat än. Uppståndelsekraften är tillgänglig. Den heliga ande vill komma över dig. Komma in i ditt liv. Ta kraften och lyfta ditt hjärta så du vibrerar inför himmelens Gud. Pris att vara Herrens namn. Men det var fler personer vid korset. Där stod sadduceerna. Och det var den tidens liberala. Så att säga. Det var folket från de fina familjerna. Från den judiska aristokratin. Och de var liberala. Och liksom ville undvika allt som var för radikalt. De var värdiga. De hade fina kontakter inom de som styrde och ställde. Och det finns många sadducer idag med. Förlåt. Men det gör det. Kristna som har fina kontakter. Rika människor som rör sig i kretsar som vi aldrig har varit i närheten av. Men de vill heller inte, de vill inte dras ner i det som vi tar som självklart ett radikalt kristet liv. Och de är rädda för vad samfundet ska säga, vad kommunen och staten ska säga, vad de ska säga på jobbet, vad barnen ska få stå ut med om vi lever på det här sättet. Och så gömmer man sig i liberala kretsar bakom lögner om Bibeln. Man liksom gömmer sig bakom påståenden som inte är sanna. Och därför sitter också många kristna på arbetsplatser och liknande. Och de vågar inte öppna munnen. Dels därför att de är fega. Men för det andra så att de vet inte vad skriften säger. De kan inte. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst och började arbeta. Bara det i sig var ju ett mirakel. Men jag vittnade frimodigt. Jag jobbade på ett bygge. Och chefen var en fin man, en kristen man. Men jag satt och vittnade och arbetarna kom i smyg till mig. Och berättade att de länge velat vittna för sina arbetskamrater men inte vågat. Och för mig var det ju liksom, va? Vad håller du på med? Och även om det skulle vara så min vän att du är som en sadduce eller. Ja, men min vän om du smyger med din bekännelse, nu är det tid att komma ut i ljuset. För dagen närmar sig. Vi ska alla stå inför Guds domstol. Så lyft din blick du också till en korsfäste. Se hans ögon. Se hur han söker dig med blicken. Se hur hans kärlek vill flöda in i ditt liv och lyfta dig. Och vet då min vän att du har fått en tunga av Gud som har en avgörande betydelse för din frälsning. För det är först när du börjar bekänna Jesus som din Herre och ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda som du blir frälst. Och därför så ska du bekänna inför andevärlden. Du ska bekänna inför människor. Nästa grupp eller personer här som var vid korset. Det stod den stora gruppen, står det. Och ibland den stora gruppen, fattar det att det finns alltid en stor grupp. Det finns alltid en stor grupp som egentligen, de fattar ingenting. De stannar vid korset tills de har fått nog i sin blodtörstiga begär. Och de har smädat och hånat Jesus. De är förvärldsliga människor utan andliga intressen. De gillar en blodig underhållning och snart drar de vidare. Och de drar hem till sitt, de äter middag. Idag drar de hem till tv-sporten och släktkalas och jakten och allt vad det är. Men de är noga på sina fester. Aldrig tala om någonting andligt eller politiskt icke korrekt. Låt mig då fråga. Är det verkligen värt det? Är det värt detta? Dessa lilla stilla stunder. Att få befinna sig i mobben. Och tycka som alla andra. Och hålla med alla andra. Och liksom inte sticka ut. Det är så typiskt svenskt så... Men kom ihåg att en dag ska du också stå inför tronen. Och räkenskapens dag är inne. Men fortfarande Gud i himlen. Så är det möjligt att omvända sig till Gud. Det är möjligt att kasta sig på Jesus. Bli född på nytt och få sina synder förlåtna. Pris att vara Herrens namn. Även om du skulle vara så förvärldslig och förhärdad. Jesus vill hjälpa dig. Nästa person här, det var ju rövarna. Rövarna som hängde där. Och den ene står det ju att den hånar och smädar och förbannar Jesus. Men en av dem ändrar till slut sin attityd och börjar försvara Jesus. Han erkänner sin synd och ber Jesus om att komma ihåg honom när han kommer till sitt rike och får höra de förlösande orden. Redan idag ska du vara med mig där. Han omvände sig alltså i sin nöd. Men varför sluta till livet tar slut? När jag var på LP-stiftelsen och jag var där i 3 omgångar och fick hjälp och stöd. Så sa vi ofta det till varandra. Men hur kommer det sig att vi är så envetna syndare. Så vi liksom nästan måste gå till dödens rand för att ropa till Gud. Så ilsken, så djupt sitter syndarötterna i mänskligheten. Så att det måste nästan till vad som helst för att man ska kalla på Gud. Så är du en rövare, min vän. Spelar ingen roll. Jesus vill frälsa dig. Han vill förlåta dig. Han vill föda dig på nytt. Det finns räddning. Se på korset, min vän. Även om du har levt hela livet i synd. Brutit mot alla bud. Se på korset och ropa till frälsaren. Så skall han rädda dig inför evigheten. Sen står det på ett annat ställe här. Kring korset så står det om de som gick förbi. När de går förbi. De också passar på att smäda och håna Guds son som hänger på korset. Det är bara hat och helvetets krafter som flödar mot Jesus. En stor mobb. Och vem vet, ibland de här människorna kanske fanns en del som stod i Jerusalem när Jesus tågade in på palmsöndagen, vilket är idag. Kommer jag på nu. Men nu så befann sig de i mobben som bara gick förbi. Vill inte kännas vid den där profeten. Och då säger jag så här. Var inte en kameleontkristen som anpassar dig efter det sammanhang du just nu befinner dig i. Därför att du inte vill stå upp för sanningen. Du vill inte liksom bekänna färg. Utan bryt med det här grupptrycket i ditt liv. Ställ dig för en gång för alla på klippan Kristus. Och bekänn frimodigt vad du tror på. Gå inte och halta med ett ben. Ja, då kom jag på en sak. kom på, det var en episod som inträffade när roparrörelsen gick fram. Så var det ju sådana här kvinnliga flickor som predikade och profeterade. Och då var det vid ett tillfälle så var det en gubbe som kom och gick där. Och så hade han gömt en kortlek i ena stöven. Och då sträckte hon ut fingern och så sa hon, Olof eller vad jag kommer inte ihåg vad han heter. Men hörde du gubbe där? Stoppa en kortlek i andra stöven också så slipper du gå haltande till helvetet, sa hon. Men att bryta med grupptrycket och se på korset. Det är vårt budskap. Korset och överlämna dig till frälsning på vinst och förlust. Sen har vi den här officeren som var med sina fyra soldater vid korset. Tydligen hade han ett öppet sinne. Kanske han befinner sig just i en fas i livet när han är sökt av Gud. Glöm inte bort att människor är sökt av Gud vid olika tillfällen. Och när människor är sökt av Gud och har liksom skyddet, skalet på något sätt ruckats lite. Så plötsligt så är det lite touchy. Plötsligt är det lite intressant. Plötsligt så lyssnar man med andra öron. Och det vet vi ju inte när folk är. Och därför ska vi vittna och vara frimodiga hela tiden. Kanske han hade sorg, kanske han var ensam. Men om du finns där som just nu upplever att du är sökt av Gud, precis som den här officeren, så har du fortfarande chansen. Du kanske har suttit många gånger med bultande hjärta och lyssnat framför tvn eller på ett möte eller radion eller vad som. Och du vet att evangeliet berör dig. Så öppna då ditt hjärta för Jesus. Och hela himlen kommer att jubla över att du tar emot Jesus som din frälsare. Pris att vara Herrens namn. Sen har vi några till här. Och det är kvinnorna som har följt Jesus. Och står det att en stor grupp kvinnor hade följt Jesus ända uppifrån Galileen. De hade gått i 13 mil ner till Jerusalem och följt efter Jesus för att tåga in i Jerusalem. Men kanske de var besvikna. Det blev ju inte som de tänkte. Vi trodde ju Messias nu skulle komma och skaka om hela Jerusalem. Kasta ut både Herodes och romarna och hela tiden. Nu är allt förstört och allt hopplöst. Här hänger han på korset. Men då vill jag säga till dig som är besviken, ta en ny blick på korset. Det finns mycket att bli besviken över. Även i kristna kretsar. Åh, vad folk kan vara elaka mot varandra. Åh, man kan krossa varandra. Men då visar Jesus oss vägen. Han bad för dem som korsfäste honom och sargade honom. Han bad för dem. Gud förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och om man ska vara ärlig så är det ju så det går till. Människor vet ju oftast inte vad de gör mot någon annan. Utan de blir redskap för mörkrets makter som lägger ord i deras mun, som placerar händelser och så vidare. Och är man inte så att man vandrar i anden utan besvarar kött mot kött, då kan det bli hur illa som helst. Det tror jag vi har varit med om allihop. Men om vi lyfter vår blick och ser till Jesus och låter honom förlåta oss och vi framförallt förlåta andra. Åh, vilken nyckel detta är. Det lär man sig med åren som går, eller hur? Att det finns liksom ingen vinst i att behålla agg i sitt liv mot något. Utan det äter ju bara inåt. Det äter bara uppen inifrån. Så att vi har fått nåd av Gud. Och vi har fått förlåtelsen. Och det här är som en gåva som du har i ditt förvar. Det är som ett guldkärl så här som du kan ge. Du kan ge det till en människa. Alltså du ger bort den förlåtelsen till någon som inte är värd den. Men om du gör det så befriar du både dig själv och den personen. Det ligger en väldig seger i det. Här bland kvinnorna fanns också Maria från Magdala som hade blivit befriad från 7 onda andar av Jesus. Och det som står i Nya testamentet om henne, det är egentligen bara det och att hon befann sig här och vid uppståndelsens morgon och vid graven och så. Men det finns ju en mängd olika sådana här sagor eller påhittade berättelser om just Maria från Magdala som påstår att hon var prostituerad. Och det är inte sant. Det som vi har, det är det som står i skriften. Och hon hade ju då följt Jesus nära i flera år. Och hon visste ju att han var hade ju Gud i sitt liv. Att Gud var över honom. Att han hade kraft att befria. Så någonstans innan Maria från Magdala så kanske det ändå var så att hon hade någonting av hopp kvar. Att det kan inte vara möjligt att han dör nu. Kanske är det därför som hon följer med hela vägen. Hon följer med och begraver honom. Hon följer med och går dit på påskdagens morgon. Hon får vara den som får springa med glädjebudet till mänskligheten. Och det finns många som är som Maria från Magdala. Som har följt Jesus längre bak liksom i leden. Och ställt sina ägodelar till förfogande. Och kanske inte känt sig så ren och känt sig så värdig alla gånger. Men hon har tjänat troget utan att uppmärksammas. Men en dag så kommer lönen för även dessa människor. Jesus kommer att löna dem. Jesus kommer att löna dem Maria från Magdala. När Jesus vände sig om till henne på påskdagens morgon. Och hon tror att det är trädgårdsmästaren. Och då säger han, Maria. Och då känner hon igen rösten. Då säger hon, Rabboni. Då är det kontakt. Då är det äkta. Då var det relation. Så jag vill bara säga till dig, du som är tjänat trogen, som kanske är besviken som de här kvinnorna, så håll ut. Ge inte upp. Ge inte upp. Lägg inte ner. Fortsätt även om du så ska känna dig ensam. Du kanske tycker att det är bara jag som talar så här om Bibeln. Det är bara jag som håller på så här och säger vi ska be och vi är inte många och så här. Men fortsätt älskade vän. Gud kommer löna dig. För Jesus, han är uppstånd. Han lever. Och det sista jag har här. Näst sista. Det är ju Johannes. Och Jesu mor som står vid korset. Jesus är den enda lärjungen som dyker upp där. Den lärjungen som Jesus älskade. Och det är ju inte underligt att han får det epitetet. Johannes, han var den enda av lärjungarna som inte dog martyrdöden. Han levde till han var 120 år. Han var pastor i många herrans år i Efesus. Och han blev ju författare. Han skriver Johannes evangelium, 3 Johannesbreven och uppenbarelseboken. Han blir förd ut på Patmos och han får lida för sin tro. Men han tjänar Gud och han tar hand om Jesu mor, förmodar jag. Men vad som händer, det är att vid korset, så för Johannes och även för Jesu mor, så börjar någonting nytt. Det börjar någonting nytt vid korset. Om du låter det hända så kan det börja någonting nytt i ditt liv. Du kan få ett nytt uppdrag. Du kan få nya relationer. Du kan få ny inspiration. Och du kan få helt nya förutsättningar. Om du lägger ner ditt liv i korsets fot. Om du erkänner Jesus som Herre. Tillbe honom och ge honom herravälde till ditt liv. Så är allting möjligt. Allting är möjligt för den som tror. Gud kan använda dig mycket mer än vad du har förstått. Prisat vare Herrens namn. Och det gäller också för Jesu mor Maria som blev en av dem som var med när anden föll uppe på övre salen. Var en del av den nya församlingen som startade. Prisat vare Herrens namn. Och vi tillber inte Maria. Maria har inte haft någon himmelsfärd. utan vi tror att hon var en vanlig kvinna som hade 7-8 barn, och hon ska äras för hon tackade ja till sin kallelse och föda Gudasonen. Det är fantastiskt och underbart, men det är inte mer än så. Och det sista vi läser här, det är om Josef från Arimatea som med hjälp av Nikodemus tog ner kroppen. Och då vill jag säga så här. Det är lättare att handskas med en död Jesus än med en levande Jesus. Det är lättare att smyga runt i en död miljö än i en levande, sprakande uppståndelse, kraft, genomsyrad församling. Därför när korsets kraft kommer och ställer sig i vägen för oss, så ställer det också våra liv i ljuset. Och vi får liksom skådas, genomskådas av Herren. Och det kan smärta på, och det kan betyda saker att vi måste omvända oss och göra grejer med våra liv som vi kanske inte hade räknat med. Så det är lättare att handskas med en död Jesus. Släpa runt på en kropp. Begrava en kropp. Josef från Arimatea, det står faktiskt i Johannes evangelium att han var en lärjunge till Jesus, fast i hemlighet. Det står om Nikodemus att han kom till Jesus om natten i Johannes 3. Alltså detta var män. De var rika, de var, hade positioner i det judiska samhället som de inte kanske ville förlora. Vad vet jag? Men att man döljer sin tillhörighet och sin tro på Gud, det är aldrig meningen. Och vi ska följa Jesus. Men Jesus är inte död längre. Han var död, men han har uppstått, prisat vare Herrens namn. Och alla dessa reaktioner man får kring korset. Två positioner som jag sa. Två utgångar. Himmel eller helvete. Och så vid korset finns inga ursäkter. Det spelar ingen roll vad vi hittar på. Vi måste ta itu med detta kors. Vi kommer inte förbi det. Han hänger ju där och blodet rinner. Och liksom han gör det för min skull. Jag kan inte bara säga att nej, men det spelar inte mig någon roll. Jag hittar på vad jag vill. Hej då. Men hans ögon ser dig. Han ser på oss med vädjan och kärlek. Och vi hör honom be att Gud ska förlåta oss. Och jag hör nästan ropet från första Mosebok när Gud gick i lustgården och ropade Adam! Adam, var är du? Så hör jag nästan Jesus röst på korset, eller jag ser hans ögon. Stefan! Var är du? Det här har jag gjort för dig. Vad gör du för mig? Där står Niklas von Zinzendorf i en kyrka i Europa och ser Kristusbilden på korset. Och så hör han Herren säga till honom: Nikolas, det här har jag gjort för dig. Vad gör du för mig? Och så blir han ledare för det som vi kallar för härnhutarna. Han upplåter hela sina egendomar för de förföljda kristna i hela Europa och kommer att bygga bostäder på hans marker. Och det blir en av de grundläggande missionsstationerna överhuvudtaget i världen. De skickade människor ifrån härnhut till att sälja sig som slavar i Västindien för att vinna andra slavar. De skickade dem till Grönland för att vinna de här inuiterna. Alltså när Gud får tag i en människa på riktigt, då är det på riktigt. Så korset är, talet om korset är en dårskap för världen. Men vi håller fast. Korset är en obekväm plats, men vi håller fast. Förhängen i templet är brast, halleluja. Vi får gå in. Och vi, oavsett om vi inte befann oss vid korset som
de 11 lärjungarna, eller om vi är förhärdade världsmänniskor, eller om vi är som tvingade att bära korset som Simon, eller om vi är som överste präster som störs av karismatiska yttringar och vill vara vän med världen, eller religiösa specialister som fariserna, eller vi är som liberala som sadducerna, eller som vi flyter med i gruppen, i den stora gruppen, eller kanske du är som rövaren på korset som ödmjukar dig i slutet av ditt liv, eller officeren, eller vi kanske är som Jesu mor och Johannes och vi får en ny start vid korset och börja in i något nytt, oavsett vad du identifierar dig med. Människa, du är människa och du behöver Jesus, och han hängde på korset för din och min skull. Och om du tar emot hans försoning så kan hända att du blir en dåre i världens ögon, men du vinner evigt liv med Gud. Och vi prisar dig, Jesus, för detta. Herre, vi tackar dig. Och vi prisar dig för du hängde på korset för vår skull. Och vi tillber dig och vi prisar dig, Herre. Du gick ner till vår jord. Du gick allra längst ner i dödsriket. Herre, du gjorde det som ingen människa skulle kunna göra. Du tog på dig våran synd. Du lät dig spikas upp på detta kors, gode Gud. Herre, vi ropar till dig. Herre, vi lyfter vår blick till dig, Jesus. Herre, kom med din hjälp och nåd till oss alla. Och alla som tittar där ute idag, gode Gud. Må Herren möta med dig. Må Herrens kraft komma över dig. Må Jesu kärlek fylla dig, förlåta dig, befria dig, hela dig, ge dig vad du behöver. Men du måste svara ja. Och du måste med din mun bekänna att Jesus är din Herre. Du kan inte längre tjäna djävulen. Du kan inte längre låta denna världens första styra ditt liv. Utan du må överlämna dig till Jesus helt och fullt. Du kan inte gå med ett ben i varje del av rikena. Utan du måste överlämna dig till Jesus. Och vill du göra det nu så be tillsammans med oss här. Det är några stycken som böjer våra huvud inför Herren. Vi söker Guds ansikte tillsammans. Och därför ber vi tillsammans. Och du kan bedja efter mig så att du får bekänna med din mun att du blir frälst. Tack, himmelske Fader. För du hör min bön. Att du ser mig just nu. Jag böjer mig för dig. Och jag ber dig, Jesus. Förlåt mig min synd. Föd mig på nytt. Skriv mitt namn i livets bok. Ge mig av din härlighet och kraft. Befria mig från mörkret. I Jesu namn. Jag tror på dig. Att Gud uppväckte dig från de döda. Och nu bekänner jag dig, Jesus, som min frälsare och Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.